När man jämför megalitgravar runt omkring i hela Europa så finner man att det finns en hel del detaljer i konstruktionen som överensstämmer med varandra. Först och främst så har ju samtliga megalitgravar en kammare. Det är den som är den centrala delen i alltihopa. Ganska många av dessa kamrar har dessutom en gång som utifrån sett då leder in till kammaren. Den kan vara kort, den kan vara väldigt lång eller rent av bara symbolisk, så tillvida att den var så liten att den inte gick att använda. Det går bara inte att krypa igenom. Utanför kammaren så finner vi ibland en hög eller ett röse med stenar som kan vara lagda runt om kammaren. I en del fall så sträcker sig högen och röset ända upp till taket eller rent av ännu högre. Men det allra vanligaste är att den knappt syns och bara finns som ett slags stöd runt omkring de markfasta stenarna som utgör väggar i kammare och gång. Vid ytterkanten till en sån här hög eller röse, oavsett om den var obefintligt låg eller väldigt hög, så kan vi ibland finna kantstenar eller en kantkedja. Och de stenarna kan vara utmärkande både vad gäller form och storlek och visa att de hade en särskild betydelse. Utöver det här så kan vi finna mängder med detaljer inuti megalitgravarna på olika sätt. I gången exempelvis så kan vi finna spår efter dörrar både vad gäller trösklar och karmstenar. Och inne i kammaren så finner vi ibland skiljeväggar som delar in kammaren i två eller flera rum. Det finns också andra egenskaper som är viktiga att ta fasta på. Och det är att megalitgravarna ligger sällan enskilt, en och en, utspridda i landskapet. Utan gärna i någon form av grupper. De kan fortfarande ligga utspridda, men man märker ändå att de tillhör en viss grupp. Där sedan kan det dröja länge innan man hittar nästa grupp längre bort i landskapet. Och det här är också ett arv som finns från Centraleuropas långhus och tidigare byggnadstraditioner. Lite överallt i konstruktionen så finner man ibland spår efter något som tycks vara rester efter träbyggnader. Man kan gissa i varje fall ibland att vissa detaljer har varit byggda av trä eller annat förgängligt material som inte finns kvar längre. Slutligen så finner vi en av de mest märkliga egenskaperna överhuvudtaget. Och det är sådant som påvisar att dåtidens byggmästare hade omfattande kunskaper i geometri och astronomi. Gång och kammare kan peka ut viktiga riktningar mot horisonten där sol och måne vände eller befann sig på viktiga datum under året. På motsvarande sätt så hittar vi geometri inne i kammare och gång som skvallrar om att dåtidens byggmästare kunde mer än vad vi förväntar oss i den här tiden. Och vi försöker göra en liten rundresa i Europa för att se hur megalitgravarna ser ut, så finner vi både mycket stora likheter liksom vi finner stora olikheter. Startar vi i Polen så hittar vi bara de här långhögarna som inte har någon tydlig kammare markerad. Det är allt som finns. Om vi sen sträcker oss in i Tyskland så ser vi på en gång att man är påverkad av traditionerna från Bretagne i Frankrike. Här började man bygga någonting som vi kallar för dösar. De små kamrarna med en liten gång som sedan utvecklades vidare till gånggrifter. Där både kammar och gången är mycket större än vad de var tidigare. Tyskland och Nederländerna har en typ gemensamt. Och den allra yngsta typen av megalitgravar. Det är som en gånggrift, en jättelik kammare som är väldigt lång, men gången däremot är inte alls lika lång som kammaren, utan bara en eller ett par meter, ingenting annat. Ungefär samma finner vi i Danmark och i Sverige. Långhögen avlöstes av dösarna, den avlånga kantkedjan försvann så att det bara blev en liten kammare kvar med kort gång. Det var den som under påverkan från Frankrike utvecklades till gånggrifterna, och sen var det slut. Ungefär 2900 år före Kristi födelse, när traditionen hade varit verksam i Skandinavien i ungefär 600-700 år, så upphörde megalitgravarna helt i Skandinavien, liksom i Tyskland, Nederländerna och det mesta av Västeuropa. Så att utvecklingen kom med smygande går ganska långsamt även om den sker etappvis med tydliga steg. Och sedan så upphör den helt. Långt senare så skulle man bygga hällkister i västra Sverige. Ett ganska stort antal. Då återinfördes det vi kallar för stenkammargravar. Och det kom då ifrån norra Frankrike i ett litet område där man bevarade den här traditionen. Så alla våra hällkister, de härstammar ifrån norra Frankrike. Men den traditionen infördes ungefär 500-600 år efter det att gånggrifterna slutade att användas. Och under den perioden så är det sällan vi finner några aktiviteter vid våra megalitgravar. Om vi sedan förflyttar oss på kartan från Nederländerna så finner vi ingenting i Belgien eller angränsande områden i Frankrike. Vi kan ta oss upp till de brittiska öarna och här i England och Wales så finner vi en del märkliga megalitgravar som inte alls påminner så mycket om de som vi har här i Skandinavien. Av naturliga skäl så har de också andra namn, andra benämningar som inte överensstämmer med dös och gånggrift som vi brukar använda här hos oss. Här kan man åtskilja en 8-9 olika typer som avlöste varandra. Somliga mycket snarlika varandra, andra med desto större skillnad. Det gemensamma är att England och Wales tycks ha anammat de här traditionerna utifrån. Framförallt från Bretagne i Frankrike, men också från Irland. Och det är nästan inte någon av de här typerna som är självständig för England eller Wales. Ungefär som i Skandinavien så ligger de inte överallt i landskapet, utan är koncentrerade till mindre områden. I Wales så ligger de vid kusten och i England så finns de bara ett mindre område ungefär där Stonehenge ligger. Alltså i södra England och i mitten av södra England. Inte alls i norra England eller i de östra delarna. Trots det så vet vi ju att det bodde bönder överallt i södra England, vilket gör likheten ännu större med Skandinavien, att det inte var allmänt bland bönder att bygga megalitgravar. Utan bara några få i samhället som dessutom bara lät bygga dem på några enskilda ställen och inte överallt där det var befolkat med bönder. Tar vi oss sen upp till Skottland så finner vi något liknande. Det finns flera olika typer ungefär som England och Wales som är någorlunda snarlika. Men märkligt nog så är det här som vi finner en av de allra finaste megalitgravarna på de brittiska öarna. Och inte på det skotska fastlandet utan på Åknöarna. Det är till och med så att det finns några enkla megalitgravar på Shetlandsöarna. Men sedan var det stopp. Längre än så kom man tydligen inte. Ett mycket framträdande område det är Irland. Det kanske inte är för antalet megalitgravars skull eller den säregna utbredningen som framförallt berör den norra halvan av ön, även i inlandet. Men nästan inte alls i den södra halvan. Här har vi också en del mycket märkliga megalitgravar som har blivit kända. Kanske framförallt på grund av storleken, att de är välbyggda eller har andra märkliga egenskaper. Så att de släpper in ljus bara vid vintersolståndet. På samma sätt som den uppe på Åknöarna bara släpper in ljus vid aftonen på vintersolståndet. När vi sen tar oss över Engelska kanalen så hittar vi på Kanalöarna faktiskt en hel del megalitgravar. Jersey och Guernsey. Men inte i det närliggande området av fastlandet i Frankrike. Det här visar återigen att man med förkärlek lät bygga sina megalitgravar på små öar. I synnerhet dessa två öar som är som ett par tvillingar långt ut från kusten. I annat fall så är det ju nordvästra Frankrike som är det allra viktigaste området när man diskuterar megalitgravar. Runt Bretagne, dess kuster i synnerhet och en aning in i Normandie så hittar vi otroligt fascinerande megalitgravar. Här finns de allra äldsta, här finns de största och här finns också kanske de märkligaste på många sätt och vis. I likhet med Irland så finner man en hel del megalitgravar med ristningar på väggarna. Inte på något vis vackra ristningar som föreställer någonting som vi begriper oss på idag, utan en del tycker mer att det påminner om klotter. Streck, linjer, kurvor och annat så vi inte begriper oss på vad syftet var med detta egentligen. På Irland däremot så är ristningarna ofta betydligt vackrare att titta på, men fortfarande fullkomligt obegripliga. När vi befinner oss i Frankrike, åker längs kusterna och tittar på de äldsta megalitgravarna, det vi kallar för tumulus, så måste man börja fundera på hur det hela kunde börja så som det gjorde. De idag äldsta megalitgravarna byggdes ungefär 4800 år före Kristi födelse, eller möjligtvis 100 år senare, och var och en av dem kunde innesluta 2, 3, 4, 5 kamrar med varsin gång. Dessa jättelika byggen kunde omfatta ett stenmaterial som väger obegripliga 50 000 ton per styck. Det är samma vikt som 50 000 personbilar. Men trots det här så ser vi att variationen är förvånansvärt stor. I andra länder så minskar variationen påtagligt. Våra gånggrifter exempelvis runt Falköping är väldigt snarlika varandra. Nästan identiska vad gäller konstruktionen. Någon är lite större, en annan är lite mindre, men i övrigt så varierar de nästan ingenting alls. Samma strikthet när det gäller att följa typen som sådan finner vi i Danmark, Tyskland, Nederländerna och runt om på de brittiska öarna. Men inte runt Bretagne i Frankrike. Temat är detsamma, men det är också allt. En kammare är rund, en annan är fyrkantig, någon är avlång. Någon är bara 1,5 meter i takhöjd, en annan är 5-6 meter i takhöjd. Någon har kort gång, en annan har lång. Gången kan vara rak, den kan vara svängd. Allting kan tydligen variera. Om vi sedan förflyttar oss vidare från Bretagne i nordvästra Frankrike måste vi åka ganska länge innan vi hittar megalitgravar igen. I princip finns de inga annanstans i Frankrike. Vi måste ner i Spanien, och här längs norra kusten så hittar vi ett fåtal. Men det är först när vi kommer fram till det nordvästra hörnet, gränstrakten till Portugal, som antalet ökar rejält. Hela den sida av Iberiska halvön som vetter ut mot Atlanten, så finns ett mycket stort antal megalitgravar. Och inte bara precis längs kusten så som annars, utan ganska långt in i land, åtskilliga mil in i land, hittar vi dem i större eller mindre grupper. Men ungefär som på de brittiska öarna och i Skandinavien så finner vi att byggnadsskicket följdes mycket strikt. Variationen är nästan obefintlig. Återigen är det bara storleken som varierar. Någon är 2 meter i takhöjd, en annan är 4 och ytterligare någon är 5 eller 6 meter i takhöjd. Men i övrigt är de mycket lika varandra. Av det skälet så finns det egentligen bara en enda typ i Portugal. Om vi sedan åker ner till södra Spanien så hittar vi ytterligare en typ, det vi kallar för tolos. Den skiljer sig ganska markant från det vi hittar i Portugal, så tillvida att väggar och tak inte är byggda av stora stenblock. Det är ju det som är kännetecknande för megalitgravar. Ordet megalit betyder stor sten. Och ifall inte konstruktionen är byggd av stora stenar, utan tvärtom, som i det här fallet i södra Spanien, av små stenar, där man med kallmursteknik har byggt upp väggar och så småningom välvda tak, så finner vi inte en enda stor sten. Möjligtvis vid ingången, som en överliggare till entrén eller själva porten, så att inte stenarna ska rasa in på den som tar sig genom gången. Den här typen av megalitgravar, som bara är byggda av små stenar som kallmurats, finner vi bara i södra Spanien samt i Skottland. Det finns många likheter mellan södra Spanien och Skottland, eller andra områden av Medelhavet och Skottland. Skulle vi åka vidare från Spanien in i Medelhavet, så kommer vi till Malta, som också har en form av megalitgravar. Men eftersom det är bevisat en gång för alla att detta definitivt inte är några gravar utan rena tempel, så kallas de för megalitiska tempel istället. Här finns också stora likheter med det vi hittar på de brittiska öarna och i synnerhet Skottland. Så med lärdom av det vi hittar runt Malta, där vi kallar dem för tempel, så kan vi återvända till Europa och ställa frågan: hittar vi verkligen några gravläggningar inne i kamrarna? Ja, det gör vi. Men de verkar överallt vara från en yngre tidsperiod och inte primära. Ju mer vi letar, ju mer vi daterar, ju mer vi får förståelse för megalitgravarna, så finner vi det att detta begrepp megalitiskt tempel, som idag bara används på Malta, är fullt gångbart i hela västra Europa. Det finns ingenting som bevisar eller bekräftar att man har gravlagt en enda person på den iberiska halvön, i Spanien eller Portugal. Inte heller i Frankrike. Inte heller på de brittiska öarna, men några få undantag. Alltså ska vi i första hand kanske se dem som tempel, ett rum för andliga aktiviteter. De fåtal undantagen som vi har på de brittiska öarna är nära besläktade med motsvarande typer i Skandinavien. Och här lät man gravlägga ett fåtal personer inne i kammaren som en följd av de traditionerna som härstammar ifrån Polen och tillbaka till Centraleuropa och ner till Serbien och bort till Anatolien, där man gravlade under golvet. Men fortfarande rör sig bara om ett litet fåtal personer, och det är tveksamt om vi verkligen ska kalla detta för gravar. För det är inte gravar i den egentliga bemärkelsen, utan snarare så att man satte in dessa personer här på samma sätt som man hade relikskrin i sina kyrkor under medeltiden. Benen är framme, de ligger öppet. De döda personerna har mumifierats på något sätt och satts in i kammaren, synliga för alla som finns där inne. Kammarens storlek och övriga funktioner är inte anpassade för de döda, utan för de levande som befann sig inne i kammaren emellanåt och kunde ta del av närvaron av de döda i sina andliga aktiviteter. Av det skälet kan vi betrakta samtliga megalitgravar som tempel, inte bara på Malta, utan överallt i hela Europa utan undantag.